Ja, då tror jag vi sätter igång. Klockan är 9. Välkomna hit till det här seminariet. För vem ritas den nya bredbandskartan? Ganska många frågor i den rubriken. Man kan börja fråga sig, ritas det någon ny bredbandskarta? I så fall, vad är det som är nytt då i den kartan? Och om det nu är så att det ritas en ny bredbandskarta, vem eller vilka är det som ritar den här kartan? Vad driver de? Varför ser kartan ut som den gör? Skulle den kunna se ut på ett annat sätt? Borde den se ut på ett annat sätt? Eller är vi nöjda med den kartan i så fall? Och slutligen då, vad är det för bild man har av för vem är det den här bredbandskartan ritas? Ska vi försöka att ringa in det med hjälp av de här 6 gästerna vi har. Och jag tänkte be dem presentera sig själva genom att ställa frågan så här. Vilka ser ni är de 3 viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller bredbandskartan idag? Ska vi börja längst bort med Per Bergstrand från Post- och telestyrelsen? Offentlig sektors företrädare. En av dem.
Är den på? Ja. Ja, Per Bergstrand heter jag, som sagt, jobbar på nätsäkerhetsavdelningen på Post- och telestyrelsen. Och jag har 3 gånger framgångsfaktorer. Fick reda på det innan att vi skulle svara på det. Hur som helst, målsättningen eller målvisionen för Post- och telestyrelsen är att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. Det här med elektroniska kommunikationer innebär ju alla former av distanskommunikation. Allt från telefoni till internetkommunikation och liknande. Det främsta verktyget för att uppnå det här är framförallt att en fungerande konkurrens ska finnas utan snedvridning. Om jag skulle på rak arm ta 3 framgångsfaktorer som jag tycker är viktiga, så är det första, ja, utan någon särskild rangordning då, tillgänglighet, vill säga möjlighet för alla slutanvändare att kunna utnyttja de här elektroniska kommunikationstjänsterna. Säkerhet och tillit, det vill säga ett förtroende från slutanvändarna att använda sig av de kommunikationstjänster som finns tillgängliga. Och även en effektiv konkurrens som möjliggör att de här olika slutanvändarna har en flora av tjänster att välja mellan.
Tillgänglighet, tillit, konkurrens.
Ja, typ.
Tack. Hans Kärnström, välkommen hit.
Ja. Hallå. Jag skulle vilja börja med att säga att jag har under ganska många år jobbat med internet och alltid fått höra talas om den här revolutionen. Det är över 10 år. Och jag tycker inte det är någon revolution, utan egentligen har det här varit en evolution. Och det är en evolution som pågår. Frågan är ju om vi vill vara med och påverka den, eller om vi vill sitta bredvid och titta på. Frågan är om vi vill sitta i jollen efter, eller om vi vill sätta oss i styrhytten. 3 faktorer. Ja, jag tycker att ska man få skruva klockan tillbaka, så ska man givetvis kanske ha byggt på ett annat sätt, eller när man då har gett det offentliga medlen för att bygga nät. Idag har vi problemet egentligen oftast med accessen, alltså last mile, och man kanske skulle ha börjat där. För att skruva det tillbaka lite grann, så skulle man ju kunna ge mer makt ut till konsumenten. Jag tycker att man skulle helt enkelt stimulera med offentliga medel användarna. Helt enkelt ta ett beprövat koncept, PC, hem-PC-konceptet. Egentligen är det helt befängt att vi har ett hem-PC-koncept där inte det ingår bredband. Jag tror det är Danmark, där ska man ha med bredband när man använder sig av det konceptet. Så helt enkelt en injektion med statliga pengar genom att skattesubventionera. Vad vinner vi mer med det? Jo, definitivt att vi får ett klarare regelverk. Vilket bland annat skulle göra att jag tror att många företag skulle våga investera i bredband till sina anställda. Därför att de vet om vad som gäller. Idag är det lite osäkert. Ge också mer makt ut till det offentliga att utbilda sig och bli mycket, mycket mer kompetenta inköpare. Idag är inköpen väldigt mycket styrda utav pengar. Och det beror säkert både på kompetens, men det beror säkert också på ekonomi. Jag tror att man någonstans behöver stimulera det också. Att helt enkelt inte 60-70% av en upphandling beror på pris, utan det kanske ska vara kvalitet. För att internetoperatörer och andra operatörer idag, när en upphandling kommer in, de sitter och gnuggar geniknölarna för hur billigt de ska kunna leverera. Och inte hur bra de ska leverera. Utbildning, finansiering.
Okay.
Sen tycker jag också att det offentliga och kommunala, att vi kan alltså helt enkelt gå in och vara med och driva lite tjänster. det kanske är så att pengar som idag används till färdtjänst eller annat skulle kunna frigöras för att man kanske inte behöver åka färdtjänst eller ambulans varenda dag. Det kanske är helt enkelt så att man kan fixa en hel del av det här med bredband. Och då driver man givetvis utbyggnad, man driver kvalitet, man driver säkerhet. Och vi bygger också kanske framtida exportindustrin i Sverige.
Det var tusan. Ja, vi fick mycket att göra på offentlig sida här. Det, där får vi nog smälta. Då Lars Hedberg, välkommen. Va?
Ja, tack.
Ser du för någonting framför dig?
Ja, eftersom vår organisation fokuserar mycket just på infrastrukturen så är det ju den det handlar om, motorvägen. Ett backbone, oavsett vad den, om den ägs av privata eller kommunala eller statliga initiativ. Men ett nät som är öppet så att alla kan konkurrera på lika villkor och på något sätt är självkostnadsbaserat där man sen kan leverera sina tjänster på lika villkor och där, att man därför tjänar pengar. Och då är det, åter som vi hörde, last mile är också det största problemet. Därför där är ju ja, man lägger man 15 kablar över Atlanten för flera miljarder så är de fullständigt värdelösa om det fattas 10 meter. Och det är väl liksom, lite det som är dilemmat idag. Så någon form av stimulering där staten måste se sin medfinansiering eller bidrag eller vad vi kallar för mer som en investering. Alltså det tas ur en investeringspås istället för att man ser som att man skänker bort pengar. För pengarna kommer tillbaka i den andra änden. Faktor, en tjänst som jag tror är nyckeln till allting, även om man inte behöver något nytt ny infrastruktur, det är faktiskt telefonin. Om man kan erbjuda ett öppet nät, alla kan leverera telefoni. Det handlar ju alltså om 14-15 miljarder per år som hushållstelefoni. Åtminstone har varit värde, det sjunker väl det där också. Då, men, så pengarna finns där. Och telefonin, alla har telefon hemma, mer eller mindre, och kommer förmodligen ha det även i framtiden. Så att det tror jag är viktigt. Och sist men inte minst, fastighetsägarna måste också få tummen i ögat lite grann. Där man ställer krav på att hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavarna eller vad det är för tid får den möjlighet som man önskar genom att man då bygger nät in i fastigheten för att klara av det. Tack.
Tackar. Ove Wik, välkommen.
Tack ska du ha. Kommer från Telia Sonera, jobbar just nu med egentligen Telia Soneras LAN-satsning i Sverige. Jag skulle berätta också några saker vad vi tycker liksom att är några av de viktigaste sakerna runt hur den fortsatta bredbands- och internetutvecklingen är. För sittande här så är det väl så att kombinationen de här dagarna är väl rätt viktig. Mm. Så att vi inte liksom pratar förbi och säger att bredband är något annat än internet. Till del så är det ju andra saker, men framförallt idag så tycker jag att det viktiga saken är att fokusera på vad är internet runt det här. Sittande från en då av de som har investerat absolut mest på den svenska marknaden för att få till stånd den här infrastrukturen, så skulle jag vilja hävda att en av de absolut viktigaste frågorna för framtida investeringar, det är tydligheten. Och det är av skälet helt enkelt att investeringar som man gör i infrastruktur eller liknande, det är ingenting som kan vila egentligen på att osäkerheten runt hur återbetalningstider, runt hur förutsättningar ser ut i framtiden, den kan inte variera, utan den måste vara ganska stabil under en period. För när vi pratar infrastrukturinvesteringar så pratar vi tidsintervaller 10, 15, 20 år. När man framförallt pratar kabelnivåerna. Och där är det vi behöver för att kunna göra investeringar. Det är en tydlighet över vilka spelregler som gäller. Mm. Väldigt ofta också så hör vi talas om den här marknaden. Och att det skulle vara något ont av att marknaden då är den som driver egentligen utvecklingen inom området. Och då drar man väldigt ofta fram det här med att marknaden är leverantören. Men jag skulle vilja hävda att marknaden, det är egentligen kunder och dess leverantörer. Så att det är vi tillsammans som egentligen skapar den här marknaden. Och därmed så tror vi också att det är klart att det är vi tillsammans, inte i formen av det offentliga, utan i formen av den marknad som faktiskt ska vara drivande i vad som händer inom bredbandsutveckling och internet. En annan del som jag tror att också är väldigt viktig som en av de här hörnpelarna, det är att vi inte förnekar liksom att det här existerar, utan skapar en acceptans framförallt hos det offentliga och över vilka spelregler som då sätts upp. och att man istället för att behöva alltså börja sönderreglera den här typen av marknad, istället acceptera att det är en annan typ av marknad vi pratar om, det är en annan typ av värld vi egentligen lever med, och att acceptera den världen och faktiskt från det offentliga snarare se hur man ska dra nytta av att det här växer fram snarare än att bekämpa det.
Okej. Okay. Ja, jag återkommer till det. Då, Mikael, en sång från... Ja, du.
Ja, hon till
det
säsong.
En sång, ja. Ska du eller jag få säga det?
det pratas väldigt mycket om kvalitet och så vidare. Det vi tyvärr ser är att det är pris som gäller på privatmarknaden i alla fall. Så att om inte priset är tillräckligt lågt så kommer inte konsumenterna att köpa tjänsten. Och ska man konkurrera så är det... är lågt pris väldigt, väldigt viktigt. Idag ser vi att månadskostnaderna på de här tjänsterna, till exempel DSL då, flyttar ner. Men flyttkostnaderna, alltså till exempel att de styrs väldigt mycket av de kostnader som vi har i vår ända. Och de är relativt höga, vilket ger lite inlåsningseffekter. Och sen ska man också tänka på att konkurrensneutralitet kostar pengar. Ett konkurrensneutralt nät kostar mer pengar att bygga och underhålla än ett icke-konkurrensneutralt nät, vilket är kanske lite paradoxalt. Men ja, det är ju last mile. Att få till det på ett bra sätt, på ett enhetligt sätt, över hela landet. Som det är idag så är kartan väldigt plott i den här bredbandskartan. Det är väldigt mycket lokala initiativ. Det finns ingen gemensamhet, bland annat inom stadsnäten. Alla har egna tjänstebyggnader på egna plattformar med egna egenskaper. Så det vi skulle behöva är en enhetlighet i accessnätet. Till ett bra pris, och jag håller med helt och hållet här om klara spelregler, långsiktiga klara spelregler. För att när man börjar titta på de här uträkningarna då pratar man om just 10 år för att få tillbaka investeringarna. Man kan inte räkna payback på en fiberdragning på 3 år. Det är väldigt, väldigt svårt, speciellt om man ska börja bygga.
Det är tufft.
Det är väldigt tufft. Tack.
Yes. Och Hans Wallberg. Välkommen.
Jag heter Hans Wallberg, jag är anställd på Umeå universitet och jobbar huvudsakligen med det svenska universitetsnätet, med Sunnet. Och jag vet inte riktigt varför jag sitter här i liksom det sammanhanget. Uppdraget att säga något om framgångsfaktorer, då måste man nog fundera på för vem ska det vara en framgång? Är det för konsumenten och användaren, är det för samhället i någon form, är det för aktieägare till tv-bolag eller... Vad är det för framgång vi ska ha i det här? Och beroende på vem man vill ha framgång för så tror jag man får ha olika svar. Men jag skulle vilja göra lite reflektioner över hur situationen är numera i Sverige. För ett antal år sedan så hade vi IT-kommissionen som var igång och vi pratade om en vision med 5 megabit till alla. Alla skulle ha fast internet överallt i landet. Vi skulle ha en infrastruktur som klarade en dubblering av kapaciteten varje år. Den skulle vara konkurrensneutral och den skulle vara teknikneutral. Då svarar regeringen tillsammans med en del av de övriga partierna också att det fixar ju marknaden, det är inga problem. Och det var på den tiden då hade vi ett antal ägare av fiber kors och tvärs i landet, rätt många. Idag upplever jag att det enda vi har kvar i landet, det är 3 televerk. Vi har det svensk-finska televerket, vi har det danska televerket och vi har det norska televerket. Och inte vart någon konkurrens inte. Ja, men de här, de liksom spelar tillsammans och det skiljer några procent hit och dit. Och jag tycker det är rätt uselt, och jag tycker att regering och samhälle måste fundera på, är det så vi vill ha det även framöver? I Sunnet håller jag för närvarande på att utvärdera offerter för svartfiber till alla universitetsorter, mellan alla universitetsorter och till varje universitet och högskola. Lite innan vi gjorde det så gjorde man en liknande övning för att knyta ihop forskningsnät runt om i Europa. Vad jag ser är att meterpriset per år för fiber i Sverige är minst 3 gånger högre än vad det är i stora delar av Europa. Det är bara de allra östligaste delarna av Europa som har dyrare fiber än vad vi har i Sverige. Och det här tycker jag är rätt katastrofalt. Om man sedan tittar på täckningen i Sverige, vi har ju en massa vita fläckar. Inte blev det någonting av det Svenska kraftnät skulle göra som skulle täcka upp så mycket och där... Regeringen gick in och ändrade lagar och regler för Svenska kraftnät. Men de har några få fiber i långa sträckningar från Norrland och söderut och mer är det inte. Men Norrlands inland är i stort sett en vit fläck. Sydöstra Sverige är i stort sett en vit fläck. Och det är ingen ordning på de här. Liksom man, ska man ha ett helt nationellt heltäckande nät, så är det någon som måste gå in och koordinera säkert mer än 100 olika parter i en sån här affär. Det är liksom helt, helt absurt. Så att jag tror att den viktigaste framgångsfaktorn för alla, inklusive aktieägarna, det är att vi får en fiberinfrastruktur som når ut överallt. Och jag är då, ja, det är klart att vi ska ha last mile, men har vi liksom inte det som knyter ihop oss i landet, utan att det är ägs utav tre, då har vi inte tillräckligt där. Vi behöver också någonting som definierar kvalitet på den internettjänst vi får. För idag är det slumpmässigt kan man ta. Det är liksom vad någon har råkat göra för att det blev så billigt och bra. Där vi borde ha den här konkurrensneutrala, väldefinierade specifikationen för vad är en internettjänst. Hur ser det ut när det fungerar? Och att det verkligen är en internettjänst. Så att inte plocka bort allting som är roligt och bra och som kan göra att man kan göra något extra. Därför att någon har bestämt att nej, de ska inte få köra telefoni. För det ska vi leverera över en annan liten sladd. För att då kan vi ta betalt för telefonsamtal. Men de får inte köra tv över internet. För det ska vi leverera över en annan sladd. För då kan vi ta betalt för tv-kanalerna. Så jag tror en USO som innebär minst 5 megabit per sekund mellan alla abonnenter i Sverige. Och som är en riktig internettjänst, kvalitetsgranskad, det är en av de absolut mest grundläggande framgångsfaktorerna för konsumenten. Men det är jag inte säker på att aktieägarna gillar. Tack.
Okej. Okay. Då ska vi se. Det låter ju som att ni har en del frågor ganska gemensamt. Vi ska se om jag tar fram en liten bild här. Jag ska ta den i en liten annan ordning. Vi skulle börja med den här bilden. Framtidssäker infrastruktur. Det är ju naturligtvis en förutsättning för att vi ska kunna ha det här med e-samhälle. Vad ni har pekat på här som jag hör, det är last mile, den här biten. Nu sitter ni lite konstigt här. Håller ni med om då att den här huvudtanken som har rått de sista 5 åren är att marknaden ska bygga. Men det finns områden där marknaden inte bygger. Är det här som är problemet? Alltså den här kartan stämmer, det är den vi har haft nu, va? Att glesbygden där marknaden inte bygger, det är 80% av ytan där 30% av befolkningen bor. Det här, alltså last mile, tätorterna och stomnäten, det ska marknaden lösa. Jag tyckte jag hörde lite olika bitar i er inledning här. Eller inledning här.
Mikrofonen,
va? Ja, du tar den nu.
Alltså, jag tycker inte marknaden gör ett bra jobb på någon del här.
Marknaden får underkänt.
Vi har ett nationellt stomnät som är någonting att ha i Sverige.
Okay.
Det är splittrat, det är vita fläckar. Det är väldigt svårt att bygga ett redundant nät till rimlig kostnad i Sverige. Och vi har en extremt hög kostnad. Vi har 3 gånger för hög kostnad i Sverige för tiden än vad som är nödvändigt. Så man, på stomnätsdelen har man inte lyckats. I tätorterna, jag vet inte om jag vill kalla det, att det är marknaden som har byggt. Jag tycker det är stadsnäten och kommunerna som har gjort en väldigt stort jobb på den delen. Sen är de inte samordnade och så sitter de inte ihop. Vi skulle liksom vilja komma tillbaka till det här vi sa, att varje kommun bygger till kommunen norr och öster om sig. Och så har vi ett nationellt nät och så täcker vi även det som knyter ihop orterna i kommunen.
Mm-hmm. Nu tror du får släppa makten ett tag i form av mikrofonen.
Ja, okay. Jo, alltså, jag tror inte att marknaden kan bygga ut överallt. Dessutom tror jag inte att det blir enhetligt så som vi alla är rätt överens om att det ska vara. Sen dessutom tycker jag att lägger man de här besluten på kommunnivå så bygger kommunerna ut även där det inte behövs.
Du menar här?
I tätorterna så går kommunen via till exempel energibolaget in och bygger ett aktivt nät trots att det finns redan privata spelare som är etablerade och skulle kunna fortsätta bygga det här.
Okay.
Så att, när de här besluten ligger på kommunpolitikernivå så gör man ett kommunbeslut över vad man ser är bäst från sin politiska ståndpunkt och sen går man in och gör det här.
Får jag fråga, är det ett problem då?
Jag tycker det. Därför att
för du får ju flera spelare då, man kan tänka sig att konkurrensen ökar då.
Problemet är ju ofta som så att där gör man inte en vettig affärsplan och liksom, okay. Då går man in och så förstör man marknaden, anser jag.
Det är ju intressant, det skulle jag vilja höra en kommentar på.
Ja, och sen på nationell nivå så skulle jag säga det att när det gäller fiber så är det väldigt, väldigt olika. Kommer från en spelare som har rätt mycket fiber nu för tiden, vi har bland annat Vattenfalls satsning och
egna satsningar då, och det har satsats 10-12 miljarder på nationella stomnät. Och jag kan ju säga det att vi var tvungna att skriva av det. Det är bara att se om man går tillbaka några år och tittar på de här väldigt stora avskrivningar. De pengar man får in på uthyrning och fiber täcker absolut inte. Det går inte att räkna hem en investeringsplan. Så det är ingen som bygger fiber idag därför att det kostar för mycket pengar. Och det är, att bygga fiber idag är väldigt mycket, för det ska till marktillstånd, det ska till allt möjligt. Mm. Och det som görs idag är tyvärr då att man nästan gör konsortier, ungefär som sjökabelkonsortier. Och så lägger fem aktörer samtidigt. Och då kan man fråga sig, får vi en jättebra konkurrens då? Och hur bra utnyttjande får vi på de fiberna? Men idag så finns det väldigt mycket outnyttjade fiber som där det inte går räkna med investeringen. Och det är inte heller rätt. Mm.
Får vi höra en kommentar? Ja, okej.
Okay. Jag gärna.
Ja, du får också komma.
Alltså, jag har ett par synpunkter där. Någonstans är det så här att oavsett vilken infrastruktur som ska byggas och att den byggs, så är det ju någon som betalar. Man betalar den antingen via den räkning man har på sina tjänster man nyttjar eller via sin skattsedel. Och det är ju det som vi har lite grann av dilemmat i Sverige. Det är ju att vi många gånger betalar dubbelt för vad vi gör. Av skälet att vi har byggt så många gånger och att det inte alltid som det liksom avspeglas i vad det står på min faktura, vad den faktiska infrastrukturutbyggnaden är. Utan den kan lika väl ligga på elfakturan eller på ibland skattsedeln eller liknande. Och där är väl egentligen vårt största problem vi har. För det är till syvende och sist alltså så är det den svenska befolkningen som på något sätt ska betala alla de investeringar som sker. Och det är ju det viktiga, det är ju faktiskt att veta att vi inte gör någon form av nationalekonomisk bankrutt i det här området. Det vill säga att vi har plöjt ner en massa fiber som vi får göra avskrivningar på. Dels ifrån marknaden men också ifrån det offentliga om man nu har en balansräkning som man skriver av. Men till syvende och sist alltså handlar det om att vi måste nyttja de medel vi har på ett mer effektivt sätt än vad vi har gjort hittills. För att faktiskt både skapa förutsättningar, intäkter och minimera kostnader inom området.
Lars, hade du en kommentar på stadsnätens
affärsmodell? Jag vet inte om det var felsägning, men alltså, korssubventionering är förbjudet, så att det skulle hamna på elfakturan, det vet jag inte, men jag tror fortfarande alla stora spelare som har en infrastruktur och har byggt upp den under en tid. Jag förstår att man reagerar så, men skulle man ställa frågan till nya spelare, mindre spelare som är leverantörer på annans infrastruktur, så tror jag att man skulle få ett annat svar. Här säger man att det finns in i helsike med fiber i Sverige i backbone. Det gör det. Och det ska det göra. För hur skulle det se ut om det var kö på Öresundsbron dag ett? Förmodligen så kommer Öresundsbron om ungefär 15 år börja få kö. Man bygger alltså för framtiden, och det är ju hela infrastrukturen. När man väl lägger ner det så måste man ju liksom planera för det här. Och sen är det då avskrivningstiderna, det håller jag med om. Det är ett stort problem när det gäller just finansiering och avskrivningstider. Där det är ju oftast politiskt ägda organisationer då, som jag representerar, och där har man någon slags mandatkapitalism kan man kalla det för. Alltså man ser att det är 4 år så ska man bli omvald och allt ska vara rent och snyggt och man ska kunna visa upp saker. Så då ringer folk och pratar, ja är det bra, ska det vara 5 år, 10 år? Nej, det ska vara 20 eller 30 år, det är det vi pratar om. För annars har inte ni och andra som är då potentiella kunder i nätet, de har inte en chans att hyra de här fiberna. Elsladden till lampan här är 40 års avskrivningstid på. Varför kan det inte vara på en kabel också? Det är där som är stora problemet. Just finansieringen och avskrivningen. Tack.
Okej. Okay. Hasse, du?
Ska vi fortsätta också kommentera?
Ja, gärna.
Min namn är där borta som jag har mycket stor respekt för, Hans. Han är en guru. Men jag kan inte hålla mig riktigt grann om fiberpriserna här. För tittar man på de långa stråken, ryggradsnätet säger sig själv, det är ryggraden. Och det har vi ett relativt bra utbyggt nät. Det som Lars säger, det kommer säkert att behövas, så det är inte alls fel att vi har byggt ut det. Men vi har byggt till förbannelse en massa fiberstråk. Bland annat kraftnät och där, man har byggt egentligen samma vägar. Jag kan köpa våglängder relativt billigt och det tror jag också i Europa är konkurrenskraftigt. Och jag kan köpa 100 mil kapacitet för ett pris, men sen så ska vi göra den där sista kilometern. Och då kostar det pengar.
Det gäller fiber, men det gäller också vårt kopparnät som finns där. Och jag vill ändå ge en liten flaggning för att kopparnätet kan vi faktiskt fortfarande använda till bredband. Och det är ett förbaskat bra nät och det finns där ute. Och där kan ju Telia ibland, man har åsikter om Telias agerande, men det får väl han svara på sen.
Ja, när det gäller bredbandsbyggnaden i form av fiber och så vidare, så har ju PTS främst ett rapporteringsuppdrag där man kontrollerar varje år hur utbyggnaden går och så vidare. Och andelen tillgängligheten har ju ökat när det gäller bredbands senaste rapporten avseende 2004, kom i juni nu 2005, man såg en markant ökning bland annat väldigt till stor del beroende på DSL-tekniken då. Och när det gäller konkurrensaspekter på det här, så och PTS inga medel att påverka utbyggnaden av infrastrukturen i form av fiberutbyggnad och så vidare. Men däremot så har vi många verktyg som också använder den gäller för att försöka få en icke-snedriven konkurrens när det gäller de föreliggande näten som gamla monopolister har, som ju är Telias accessnät och så vidare. Och där finns det ju ett antal verktyg för att möjliggöra att andra operatörer kan komma in och till andra sina tjänster.
Mm. Om vi håller kvar vid den här bilden, och så har ju, ni pratar om priser här lite grann. Får jag fråga er som kan det här, vad kostade en megabit transit för 5 år sedan och vad kostar den idag generellt sett? Vad ligger priserna på?
Om pratar du transit?
Ja,
transit. 5 år kanske jag inte exakt kan säga, men för cirka 10 år sedan, så, eftersom jag var ute och sålde det bland annat till Telia, så tog man för en meg transit, så tog man cirka ungefär ett riktpris på 25 till 30 000 dollar i månaden.
Dollar i månaden?
Ja.
Dollar. Okej.
Okay. Ingen någon kostar 10 en meg, alltså en meg från IBAN kostar 10 000
per
megabit per
månad och per megabit.
Och idag är vi nere på, skulle jag säga, runt 200, alltså mellan 150 och 300 kronor på tillbaka.
Men pratar vi om en faktor på,
ja, det är 100 delen.
Ja.
Ja.
Så då är vi överens om att någonting har hänt här på 5-10 år.
Vi har ju också liksom en annan sak i det här som har att det här med fördubblad bandbredd.
Ja.
Och det pratar vi om förbrukning av bandbredden. Hon sätter fortfarande liksom samma takt som vi tidigare pratade runt år 2000. Mm. Det vill säga att förbrukningen av bandbredd i Sverige, den fördubblas inte varje år, utan den fördubblas var tredje, fjärde månad. Fortfarande, och det har alltså skett en vecka med 2000.
Mm. Ja. Här. Mycket intressant. Ja, Lars?
Ja, jag har ett annat exempel. Jag var involverad i byggandet av Öresundsbron 95-96. Och ett av mina uppdrag var att se vad, om vi skulle lägga fiber i bron som man skulle kunna sälja. Och det har man ju nu gjort då. Och då betalade vi till Telia 1,2 miljoner per år för en 2 megabit mellan våra växlar. Idag är det ungefär 50 000 kronor. Och det är alltså, då pratar om 96 ungefär var det.
Okej.
Okay. Just det. Det här med trafikmängden. Vi bara tittar på trafikmängden som utbyggs på nätnivå. Det där jag och Hans sitter i styrelsen. Och där finns det absolut ingen fördubbling av tredje, fjärde månader. Det man snarare ser är att ökningstakten av den absoluta trafiken låg under bredbandsutbyggnadsfasen som var väldigt, när det var som mest. När ökningen av slutkundsbredband var som mest, då låg den på en fördubbling varje år. Men nu ska jag snarare säga att efterhand så fler och fler har fått bredband och där ökningstakten minskar, så minskar också trafiktillväxten. Dessutom de som skaffar bredband idag utnyttjar inte internet lika mycket som de som skaffade internet för 2 år sedan. Det var mer power users som skaffade internet då som utnyttjade mer.
Okay.
Och det vi fortfarande ser är att det är en mindre del som använder väldigt stor del av bandbredden. Vi brukar säga 90-10. Det vill säga att 10% står på 90% av utnyttjandet. Jag har inga absoluta siffror som stödjer det, men det är liksom en tumregel där, 80-20 eller 90-10.
Okej. Då har jag en fråga till er. Alltså det verkar ju som att vi är rörande överens om att something has happened here på 5 år. Och för att återvända till Hans Wallbergs pedagogiska fråga, för vem är det här bra? Men är det någon som tycker att det är dåligt att det här har hänt på 5 år? Att den här prispressen har sjunkit, eller har uppstått på 5 år? Är alla nöjda med att det är så?
Alltså, jag tycker att det är bra med tanke på att ur den här visionen alltså, ja, att alla ska ha råd och ha bredband, så är det ju det att när en tjänst hamnar på under 300 kronor i månaden så då börjar hushållen köpa på allvar. Och jag tycker att det är bra att folk kan ha bredband och slippa sitta på en telefonlinje och betala dyra tick till Telia.
Då blir min nästa fråga. Vem ska vi tacka för den här välsignelse då att det här har skett? För det råkar ju vara så att just under de här 5 åren så har ju staten gått ut med en bredbandssatsning. Den är från 2001 och 2006, och mycket talar för att den upphör i och med 2006. Och då inträffar ju den intressanta frågan, var det statens insats som gjorde att det här hände?
Ja, så spontant skulle jag säga nej.
Blixtsnabbt svar ifrån TDC.
Jag menar, de flesta sitter idag via kabelmodem. Var staten involverad där? Nej, inte så vitt jag vet. Många sitter via DSL, där var man involverad som, alltså att man reglerade det hela och gav operatörerna tillgång till telestationen, så jag tvingade Telia. Och där kan man väl säga nu att nu är vi nere på att de kostnader som är involverade i kollokatorn med Telia står för nästan hälften av pengarna som kunden betalar varje månad. Och sen, det är inte så många som sitter anslutna via de här lokala näten som byggdes med de här pengarna.
Får jag fråga, Mikael, du säger så här att staten kunde gärna låta bli det där, för det här hade hänt ändå.
Om vi säger som jag tror att långsiktigt, om man har gjort en mer koordinerad satsning, så hade det fått ett större genomslag, om vi säger som så. Jag tror att alltså, det
börjar du låta som en politiker?
Är det bra eller dåligt?
Ja, det tycker jag är bra. Jag är van med det.
Okej, jag vet inte om jag talar som ett smicker då. Men alltså, väldigt mycket är att alltså, det här med regleringen med till exempel att Telia som dominerande spelare måste släppa till accessnätet till en kostnad. Det ger stabilitet och det ger möjlighet att planera och det ger konkurrens. Okay. Men där kan man ju säga det att det nätet är inte konkurrensneutralt. Det man har ordnat är ett nivå 1-access till alla slutkunder, och det tycker man ska göra. Fiber till varje byggnad. Den visionen som Hans var med om att ta fram för 5 år sedan, 97 var det väl? Ja, den är ju alldeles utmärkt. Alltså det var ett access till alla, och sen får folk bygga nät på det.
Jag har någon annan som tycker att, ja, hade det här.
Om det var statens välsignelse som hade hjälpt upp det. Jag vill påstå att det är DSL-teknikens utveckling som har gjort det här möjligt.
Okay.
Ja, det man har gjort, det är ju nästintill lite grann trolleri, för en del saker funkar ju faktiskt. Okay. Även om man nu börjar närma sig vägs ände.
Okay.
Vi har inte hoppats på liksom att man fortsätter hur länge som helst.
Mm.
Jag tycker det var väldigt synd att de statliga pengarna inte koordinerades så att det blev ett riktigt resultat. Ja, men det gick ju till och med pengar till Telia för att bygga ut sina DSL-prylar istället för att gräva ner ny och fräsch infrastruktur som alla skulle kunna ha nytta av. Fortfarande är jag av den åsikten att man skulle ha sålt ut Telia snabbt som ögat till någon tokigt televerk runt om i Europa och sen satsat de pengarna på att kräva ner fiber till alla. Det hade räckt till, och då hade vi haft infrastrukturen där, och då hade vi kunnat haft en mångfald av operatörer.
Synd att vi inte gjorde så då.
Jag tänkte inte kommentera allt det där, Hans.
Gör så gott du kan.
Skruva klockan tillbaks, då hade vi behållit Televerket. Tänk vilken nostalgi. Brandgula bilar, gubbar som sprang omkring och fixade. Och sen hade vi börsintroducerat Telia fullt ut så de fick slåss på samma villkor.
Jag skulle vilja komma tillbaks till egentligen frågan runt egentligen staten. Vilken påverkan man hade från det offentliga i det här.
Ja.
Och där skulle jag vilja skilja väldigt, väldigt mycket på det som är finansiell påverkan versus det man via reglering och vidare har åstadkommit. Och trots att jag sitter liksom på en av de absolut mest reglerade parterna på den här marknaden, nämligen Telia Sonera, och att våra regleringsmyndigheter här sitter till höger, liksom, så skulle jag vilja hävda att ja, det är klart att regleringen, den hade en stor påverkan på att faktiskt situationen ser ut i Sverige som den gör idag. Av skälet att man har framförallt öppnat upp kopparnätet för annan DSL.
Du tycker, eller LLUB?
Jajamän. Däremot, de finansiella pengarna, det vill säga skattemedlen som man tryckte in egentligen i de statliga satsningarna, de har nog, skulle jag vilja hävda, påverkat väldigt, väldigt lite att vi sitter i den situationen med den faktiskt ganska goda utbyggnad som vi har i Sverige idag. Så att verkan av de finansiella medlen väldigt liten, verkan av regleringarna väldigt
större. Det är din, okej. Okay. Lars?
Ja. Jag håller inte med där. Först, vem kan ta åt sig äran? Ja, det är nog många. Jag tror faktiskt att Björn Rosengren, man får tycka vad man vill om honom, men han hade i alla fall en vision. Alla ska ha, så pekar han med hela handen, och så nådde vi någonstans halvvägs eller vad det nu är då. Men det var i alla fall ett startskott. Sen har vi många andra. Vi har Jonas, även om inte Jonas var med på alla mattelektioner, så har han ändå varit framsynt och charmerande människa som har lyckats på det här och föra det här budskapet vidare. Och när det gäller pengar så tror jag att det har varit jäkligt viktigt. Kanske inte i Stockholm, för Stockholm har inte fått några pengar. Men ni ska ju inte får inte glömma bort det, att norr om Gävle så bor det färre människor per kvadratkilometer än i Sahara. Och när man säger det till folk nere i Bryssel, alltså Sverige slutar ungefär 15 mil norr om Malmö, sen är det ju bara granskog för dem. Och när man dessutom visar en sån här karta, då tror de ju inte riktigt på det här. Och jag påstår att de bidragspengar som har kommit dels ifrån staten men också från Bryssel, de har varit olja i maskineriet. Vi har investerat ungefär 25 miljarder har kommunerna, och med hjälp av statliga pengar och egna medel och EU-pengar. Utan dem så hade det liksom hade det inte blivit någonting. Tack.
Kort fråga där. De 25 miljarderna du pratar om, de ligger väl i det här segmentet då? Både på det stadsnäten, så det ligger knappast någonting här, och det ligger väl inget, utan de ligger här i huvudsak.
Ja, och lokala.
Ja.
Jag skulle vilja anknyta till det här, du pratade om vägsände på DSL, och det man kan säga där är att det sker en enorm utveckling som drivs av bland annat japanska, amerikanska, Taiwan-Korea marknaden, där man placerar DSL-utrustning i källaren på stora byggnader, sådana här 30-våningshus och så vidare. Och de är ofta gjorda att ge väldigt höga hastigheter på under 300 meter. Om man ska översätta det här till svenska förhållanden, så måste man ut i koppardistributionsskåpen. Och idag så är den tjänsten, kostar exakt lika mycket pengar som om man hade suttit in i telestationen. Och det lustiga är här då är att om man tittar på jordabalken och så vidare, vad den säger om fastinstallerade kablar i fastigheter, så borde det inte vara att det är Telias kopparnät sista biten. Men där kommer ju Telia inte att hålla med om, utan de säger att det är deras kopparnät. Och det här skulle jag gärna vilja ha utrett, och det här har diskuterats i 5 år. Det finns folk som har tagit bort, byggt ut Telias kablar och lämnat tillbaka dem och satt upp avtalen och så vidare. Mm. Men det här, hela den här situationen är liksom väldigt osäker. Det finns en, så jag skulle gärna vilja se en lösning på det. För att infrastrukturen sista last quarter mile istället för last mile, den är extremt intressant, för den kostar en hel del pengar. Och bygga i vissa fastigheter kan man inte bygga nytt. Jag bor själv i en förening där det inte finns kanalisation att bygga nytt, och man får inte lov att dra kabel i hisschaktet. Så att det kommer aldrig bli en kategori 5-kabel i min förening till exempel. Och det skulle vara väldigt bra om någon kunde producera det genom att använda sista 300 meter av kopparnät.
Ja, var det någon som ville? Då skulle jag vilja ställa en fråga här. Ove, du sa så här, du trodde att reglering mera, framförallt LLUB, alltså då skulle jag vilja fråga, finns det inte något samband mellan det här då? Varför funkade inte LLUB, regleringen, effektivt före den statliga satsningen kom igång? För det hände ju ingenting. Det är ju först under de här 5 åren när vi har haft en statlig satsning som det har börjat hända saker på LLUB-sidan. Är jag för konspiratorisk då när jag tycker att alltså, ni ser ett samband här?
Det finns ju, även om vi lever väldigt ofta i en sekventiell värld, så lever vi också i en parallell värld. Och det är ju så att olika saker uppstår av olika skäl. Och jag skulle vilja hävda att LLU-bebitarna, de drevs väl framförallt utifrån EU-perspektivet initialt, liksom, att de direktiven kom därifrån. Mest däremot de finansiella satsningarna, det är snarare en nationell politisk satsning.
Har ni andra någon kommentar till det där?
Jag vill bara hoppa in och säga det också. Det är det att DSL-tekniken har blivit enormt mycket billigare, och det var först runt år 2000 som den blev riktigt kommersiellt gångbar i volym. Ja. Och det är det som har gjort att priserna har kommit ner, efterfrågan har ökat, och det är det som har drivit den här utvecklingen. Och som sagt, Jonas Birgersson, han satt i nivån, liksom. Man kan säga allting annat om honom, men han satt i nivån, och sen är det det som gäller.
Hans, hade du något? Nej, okej. Okay. Så Så att, alltså det, du säger att den tekniska utvecklingen har öppnat upp möjligheterna för DCL-tekniken och det har sedan då resulterat i LLUB. Så att den här finansiella delen hade ju kunnat varit utan den helt och hållet då?
Alltså, nej, alltså jag vet inte som sagt. Jag kan inte så mycket om liksom, så här glesbygd. Och där kan jag väl tänka mig att den har gjort en större skillnad. Mm. Men då ska man se det som att det faktiskt är ett och det ritar du här i för sig då, mm. det är ett glesbygdsprojekt.
Ja.
Och då tycker jag man skulle gjort det lite mer stringent och så att skapa regler för när man fick lov att göra det här.
Ja. Vi har en annan bild av förra bilden här. Och det är så att vi på Sveriges kommun och landsting tillsammans med Länssamverkan Bredband som både Bengt och Peter är här idag, ja, gör ju regelbundna mätningar av vad som händer med det här statliga stödet som nu då, ja nu står, ja just det, det pågår till 2006 och det här är mätningen nu per halvåret i år. Och då en lite extrapolerad prognos som vi ser utifrån hur de här pengarna används så har vi landat på de här siffrorna att någon gång, alltså i slutet på 2006 så kommer 99% av tätorterna, det vill säga 3000 till 200 invånare. Det är ju utanför 3000 gränsen som man definierar bredbandsglesbygd. Och 75% av småorterna, 199 till 50, kommer att nås av någon form av utbyggnad av öppen och tillgänglig infrastruktur sedan 2006. Och det var det jag menar. Hade vi haft de här siffrorna utan de statliga pengarna?
Det hade vi väl, jag vet inte hur Telias fibernät och finmasket det är. Men då frågar jag också, ska invånarna här gå till biblioteket när de ska surfa med bredband? Eller hur ska de få det hem? För det är väl där som de flesta vill ha det. Finns det med här överhuvudtaget?
Ja, Peter och Bengt, har ni en kommentar? Visst är det väl så att accesslösningarna, de blir fler och fler idag?
Mm. Jag tar upp den frågan liksom så här. För att sätta lite perspektiv på det i det läget ska man säga så här. Telia Sonera har ungefär 8900 telestationer i Sverige. Mm. Innan det här startade så var ungefär hälften av dem, det vill säga 4500 fibrerade. Idag så är ungefär 5200 fibrerade. Större skillnad är det inte tyvärr.
Mm. Ja. Och sen har vi en annan sak också. Som sagt, vårt moderbolag, det gamla Tele Danmark, TDC, deras regleringsmyndighet motsvarande PTS där, man pratar ofta om att telestationerna är fulla. Det finns ingenting som heter så i Danmark. TDC får inte lov att säga nej. De har en tjänst de ska leverera och de kan inte säga nej för att lösa problemet. Men... Och det här i Sverige så säger Tele Sonera, ska vi investera för att gynna konkurrenterna? Och är man dominerande spelare och det regleringen ser ut av, så är svaret ja. Och i många fall så handlar det om att, alltså jag vet konkreta fall där det finns ett dokumentskåp i korskopplingsrummet som Telia säger är fullt. Och säger man till dem att flytta på dokumentskåpet så finns det plats att bygga ut några tusen koppar på till. Mm. Så säger man, det behöver vi inte göra. Mm. Kan PTS kanske kommentera det?
Här, ja, just det. Får vi höra regleringsmyndighetens syn på det här?
Vad ska ni kunna? Alltså, till början med kan jag ju lite kort säga just det här locka loopen, bandningas eller LUB. Det är ju från början en förordning från EU som har direkt giltigt i Sverige. Den, nu vet inte jag i huvudet faktiskt, men jag kan tänka mig att den kom för ungefär fem år sedan. Och den har ju senare upphört och införlivats i lagen om elektronisk kommunikation genom SMP-beslut och så vidare. Det här... Skillnaden med Danmark och Sverige som togs upp här så stämmer ju att den lagstiftning som vi har idag möjliggör bara att man så att säga tvingar en operatör att tillhandahålla utrymme. Om det inte finns något utrymme så finns det ju ingenting att tillhandahålla. Så, det här har ju också inträffat till exempel i massdelning och liknande också att man vill komma in i andras master när det gäller 3G-utbyggnad och liknande och om den är full då så finns det ingen möjlighet till med det. Men det har ju pågått en utredning kring hur man ska förändra det eventuellt.
Får jag fråga så jag hänger med här, för det här har vi ju funderat till och från. Har vi en svaghet i vårt regelsystem att det inte finns som i Danmark då man får inte säga nej så att säga? Eller har det bara blivit så?
Alltså, det bygger ju på EU-direktiv från början och de implementeras ju på...
Enligt LLUB så får man ju inte säga nej någonstans egentligen. Väl?
Vilken då?
Nej, alltså man är skyldig att upplåta plats i nätet. Men problemet är ju om det de facto är fullt. Vem ska då ansvara för kostnaden att bygga ut det hela?
Vem bedömningen?
Har vi en svaghet i regelverket eller är det tillämpningen av regelverket som är för slappt?
Definitionen, alltså inget utrymme, vem definierar det?
Ja.
Vem står för
den? Men är det en brist i regelverket eller är det en brist i tillämpningen av regelverket? Det blir för flata.
Det, alltså, vi håller till att en utredning om det, så vi skulle gärna vilja veta
vad ni tycker.
Det är ju vad jag har mina idéer. Men
det här är ju att det är ofta är kabelfel.
Patchkablarna saknas.
Ja. Den har rätt att definiera ordet inget utrymme.
Okej, det lustiga är att i många fall är kabelstegarna som är fulla. Och man kan tycka då liksom att ja, det är hur svårt det är att dra en ny kabelstegen, men som det är idag så behöver Tele inte göra detta. Därför att är kabelstegen full så är den full. Dessutom kan Tele reservera utrymme för eget. Ja, det finns telestationer där man har sagt det är fullt och sen 6 månader senare lanserat ADSL 2 plus och ställt i 3 stycken nya egna rack. Så jag tycker att det är ett problem.
Jag tycker hela den här diskussionen är ett stort problem. För helt plötsligt börjar det vara Telias accessnät. Det är det enda vi behöver och det är det enda vi ska bry oss om i framtiden när vi ska fixa lokalerna. Man har byggt på höjden och byggt på bredden, det borde fixa sig. Men jag tror inte, glöm det hela. Strunta i Telias jävla koppartrådar och bygg fiber ut till husen istället. Fiber to the home. Det är det enda som är långsiktigt gångbart, det är det enda som är framtidssäkert. Vi gör vi någonting på det här med DSL så kommer vi att slå i taket inom ett par. Om vi inte kan flytta telefonstationerna eller kopplingsskåpen till 300 meter från abonnenter, då är det säkert en mycket bra och användbar teknik. För det är ungefär som kategori 5-kabel, då kan du i stort sett köra internet på det.
Nu pekar du på ett jättespännande område. En liten ordningsfråga. Vill ni ha 5 minuters bensträckare och sen så kör vi vidare eller ska vi köra på? Okej, vi ska gräva i ett väldigt spännande område som jag tycker mig har fokuserat fram här. Men jag ska bara sammanfatta lite grann. Försök i alla fall. Under de här 5 åren så har staten nu satsat ett visst antal pengar. Syftet med det har varit att förändra marknaden till det bättre. Vi konstaterar att marknaden har förändrats till det bättre för alla, samtliga deltagare. Priserna har sjunkit. Det har alltså hänt någonting. Detta skulle kanske ha hänt ändå, säger somliga. Jag tror att man på politisk nivå säger att nej då, det är klart att det är för att vi har gjort det här utspelet som det här har hänt. Så tror jag man ser det. Och den intressanta frågan nu är, behövs det fortsatt statligt stöd? Eller har Sverige nu kommit till ett läge där man har fått igång marknadens mekanismer? Det råder full effektiv, eller förutsättningar för effektiv konkurrens råder. Nu ska man absolut inte pilla någon mer med det här. Ett ögonblick. Det är den retoriska frågan jag ställer. Och om jag då låtsas att jag har pengar i min påse och jag är staten, då skulle jag fråga, vad skulle då ett fortsatt statligt stöd i så fall användas till? Vi har ju hört här signaler om att det stöd man har använt har inte använts riktigt på det kostnadseffektiva sätt som det skulle kunna ha gjort. Som man alltid säger när man har facit i hand, med backspegeln brukar man alltid säga så. Men ändå, lärdomarna från den här perioden, kan de användas till att titta framåt? Så att om vi har pengar nu och ska fortsätta göra någonting, vad ska vi i så fall göra då? Det ska ni inte svara på direkt så här. Men Hans, du pekade ju på det här området. Lokala accessen. Och så blev det diskussion om kopparnätet. Och så har du sagt fiber. Är det bara det? Är det bara koppar och fiber som gäller när det gäller access? Panelen. Lars då?
Jag tror inte på fiber till sista gubben på fjället. I alla fall inte på närmaste 10-15 åren. Utan vi kommer se många olika radiolösningar. Och det kommer nya system som klarar av betydligt mer. Även om de inte kommer att ha fiberns kapacitet och möjlighet. Men det är bättre att få någonting än ingenting. Och det gäller ju framförallt glesbygd, men också att snabbt få upp accesser där man då, utav olika anledningar inte har fått möjlighet att få det. Men 52% av alla invånare i Sverige bor i egna hem, och det är där som är en ganska stor kostnad att få upp det. Så jag tror radio och även elnätskommunikation kan i viss mån också vara någonting som kan vara intressant.
Ja, jag tror på den här 90-10 igen. Det är väl en bra regel. Att, jag tycker att man ska ha bredbandsaccess via fast kabel på något sätt inom några hundra, alltså max 100 meter eller några hundra meter kopparkabel och sen fiber resten till 90% av de svenska hushållen. Och sen, sen tror jag att det kan bli väldigt dyrt att säga att vi ska köra 100%. Och var exakt den här nivån ska hamna, det är svårt att säga då. Men jag tror på, generellt sett tror jag på Hans vision. Jag tror att ett fiberbaserat nät skulle ha väldigt lång levnadstid och skulle kunna finnas här i 30 år. Och vi skulle kunna ha mycket nytta av den. Sen kan man fråga sig hur nära varje hem den här ska. Men jag tror inom 100 meter. Jag vet inte, var det tomtgränsen som gällde eller?
Jag tycker också att fiber så nära hemmet som möjligt, som är nära bostaden eller vad det nu är. Därför att den har andra fördelar, den störs inte. Det blir inte åsknedslagen. Det är liksom en mängd problem. Sen klart att vi kör koppar sista stumpen. Därför att det är så mycket enklare kablage att dra. Och kategori 5 eller kategori 6 kabel, den fungerar utmärkt. Så att det är nog inte bekymret. Men jag tycker vi ska ha målet att få fiber ut så långt som möjligt. Vi ska liksom inte ge upp redan i förväg och säga nej, det där blir ju besvärligt och det är jobbigt att gräva. Men alla som har el på något sätt borde kunna få en fiber hem till sig. Alla som har kommunalt vatten borde kunna få en fiber hem till sig. På något sätt så borde gå och fixa det här, tycker jag. Och det är inte så hiskeligt stor kostnad. Man kan lägga hundratals miljarder för att bygga en Botniabana som liksom blir en fruktansvärd dyr kanalisation för fiber, där det redan finns fiber längs Norrlandskusten efter E4. Men att lägga en bråkdel av det här på att dra ut fiber. Och här tycker jag då i grunden att alla stadsnät har gjort ett bra jobb. Det som är tråkigt med stadsnäten är att de ger sig in och försöker bygga tjänster på sin fiber. Om de höll sig bara till fiber och såg till att fibern kom ut så långt som möjligt och sen lät andra bygga tjänster, de som är kompetenta till det och de som kan ge en mångfald, då skulle de inte förstöra marknaden heller.
Kommentarer.
Jag tycker att man borde ha ett motsvarande reglement som man har för kopparkabeln. Alltså en väldefinierad tjänst som ska produceras på ett visst sätt med vissa egenskaper och sen upphandla detta ifrån en... upphandla den här installationen någonstans ifrån. Det är det man ska sätta pengar på. Man gör en stor upphandling, det kan vara lokala aktörer, men det ska vara en väldigt, väldigt väldefinierad tjänst enligt motsvarande.
Någon sorts kvalitets...
Eller motsvarande.
Ja, du är inne på någon kvalitetstänk där.
Nej, för att vi ska kunna använda den här infrastrukturen så måste den ha gemensamma egenskaper över hela landet. Vi kan inte hålla på och ha 250 olika tjänster och köpa av folk. Vi kan inte hålla reda på det, tyvärr.
Lars, vill du kommentera statsnäten, vad de borde göra?
Problemet med att IF17 och fingrar på tjänsterna, det har lite grann att göra med den lokala situationen. Jag håller med Hans om att i princip så ska väl en kommun eller kommunal bolag se till så att man servar sina medborgare antingen med vatten och avlopp eller någon annan form av infrastruktur. Och det behöver inte nödvändigtvis bära sig heller, för gatorna i Stockholm bär sig bergs inte, utan det är andra som tjänar pengar och sen betalar hotellsäker för mycket skatt och så vidare. Va? Så att i princip kan man väl säga en passiv infrastruktur, svartfiber, ja det är bra. Däremot så är det väldigt få som frågar efter svartfiber i Dorotea, där jag själv kommer ifrån, eller på andra mindre orter. Därför så får man då alltså gå upp i värdekedjan och leverera någon form, alltså man kör lastbilen med man är 17 i paketen på flaket. Va? Det är väl där någonstans. Är det för att man ska tjäna en jävla massa pengar? Den här frågan får jag ganska ofta från politiker. Du brukar säga att du är bättre att starta en korvkiosk eller bensinmack eller någonting. För att infrastrukturen är ju någonting som andra ska tjäna pengar på. Och kommunen får in de pengarna. Och vägen.
Koppar, fiber, radio. Sen snuddade någon. PLC nämndes. Ja, var det slip och tang eller har de vaknat
PLC,
till?
PLC har ju varit uppe. Och
vet alla vad PLC står för? Power Line Communication, alltså bredband över elnätet.
ADSL på elnätet skulle man kunna säga.
Eller växelströmsnätet.
Ja, och det är någonting som har testats på många ställen, eller många, men några ställen, Gotland bland annat. Och har varit, haft väldiga problem kan man väl säga då, genom att elen, jag menar, man slår på något strykjärn eller någon... 12 tumlar och så blir det en massa störningar i nätet, och det har då påverkat
ser man internet.
Datorer och så vidare. Idag har man ju kommit över det, och idag har man också då lyckats skrämma upp kapaciteten en del. Problemet är ju fortfarande, vad jag förstår, nu är jag en expert men ska säga, är att man kör ju det här från sista transformatorstation, och den ligger ju relativt nära hushållen, men det är definitivt en intressant lösning också faktiskt.
Det funkar bara på insidan av en elmätare. Det är inte alltid transformator, det är ljuset.
Som lokalt nätverk.
Jag pratar med de här tre
som sitter bakom väggen. Jag skulle vilja lägga en liten nyans på den här debatten. För väldigt mycket pratar vi om liksom de här olika. Är det svart eller vitt? Är det fiber eller koppar? I alla fall min uppfattning i det här området är faktiskt att vi kommer att se en mängd spridd infrastruktur. Olika sorter beroende på geografier. Vi håller ju samtidigt på här och bygger upp ett antal 3G-nät i det här landet. Och då snackar vi inte små miljarder utan många miljarder. Då ska jag också fortsätta och också generera en del intäkter. Det istället debatterna borde handla om, det är faktiskt, vad är det för tjänster som ska gå över de här näten? För att väldigt mycket liksom så pratar vi bandbredd, olika infrastrukturer, olika sätt att transportera det här. Men vad är det vi egentligen pratar om när vi pratar om vad man ska nyttja det till? Jo, internetsurf blir någonstans en del i det här. Titta på TV, ja, prata i telefoni eller prata i telefon. Ja, alltså i min mening liksom runt det här är egentligen inte något av det här särskilt bandbreddskrävande tjänster vi pratar om längre sett utifrån dagens perspektiv. Mm. För 5 år sedan, då var det en helsikes stor skillnad på bandbredd mentalt, för då tyckte vi att 1 megabit var mycket. Mm. Idag när vi pratar, ja då tycker vi inte ens att 10 megabit är särskilt mycket, och på 10 megabit kan man faktiskt köra alltihop det här.
Då ska vi släppa in auditoriet. Kan ni säga vem du är då? För...
Ja, jag heter Jan Synnersten och driver en ISP kring Mälardalen sedan 10 år tillbaka. Och har väl hela tiden tyckt att vi måste ha snabba nät, och vi måste ha ju mer fiber desto bättre. Det har hela tiden känts som en långsiktig strategi. Och fram till 2000 så var det massvis av företag som drog fiber, och det var privata företag som drog fiber kors och tvärs, och det var en himla aktivitet, och bland annat såg vi bredbandsbolaget rullade ut med enorma mängder fiber ett tag där. Sen 2000 så bestämde man att det här skulle kommunerna göra med statliga pengar, och så började de här statliga pengarna via kommuner att gräva bredband i tätorter, såg vi hela tiden. Och så gräver man massa fiber i tätorter fram till för något år sedan. Då får man inte statliga pengar längre, och då gör man inte fiber i tätorter heller. Så just nu så tycker jag att det jag ser kring Mälaren är att det grävs inte så himla mycket fiber alls. För att de här kommunala bolagen, de vill ju inte dra till de här ytterområdena. Utan det är centrum som alla vill åt. Och då tycker jag panelen här är ju i kabelbranschen, och hur skulle man då kunna liksom lösa det här problemet att centrum är inget problem längre? Hur ska vi få de här fibrerna som inte är superlönsamma? Vem ska dra dem? Och...
Bra fråga. Mm. Tack. Bra fråga. Då tar vi fiber. Då tar vi fiberspåret. Behövs det mer fiber? Kort svar.
Ja, det behövs mer fiber. Både
till alla.
I änden, men även i landet. Man har grävt ner fiber i en triangel Stockholm, Göteborg, Malmö, Stockholm och längs E4:an norrut, och that's it. Och i övrigt så har vi bara vita fläckar.
Kort svar var det. Ja eller nej?
Ja, mer fiber är bra.
Ja. Definitivt mer fiber, och det största hindret just nu är vi måste ha en tydlighet, för vi pratar investeringar på 20-25 år.
Definitivt mer fiber också ut till förorterna. Kommunerna bygger ju framförallt, eller har börjat bygga upp sina skolor och bibliotek och vårdcentraler. Och folk bor ju faktiskt där, eller borde bo i närheten av skolan. Så man närmar sig det i alla fall.
Mera fiber till folket.
Mer fiber. Här?
Jag har ingen direkt uppfattning, men... Fiber är ju bra på så sätt att framtid är säker på ett annat sätt. Ja. Samtidigt så är det ju viktigt att det flertalet får tillgång till dem. Ja.
Det, jag vill ha ett kort svar, för jag har mer frågor. I så fall, varst ska den fibern vara? Först innan vi ska prata om vem som ska betala den. Vart ska vi, var behöver, i den här kartan, förlåt, i den här kartan, var behöver vi mer fiber? Till sovrummet?
På alla delar. Fram till husgränsen.
Vart är bristen så att säga på fiber idag?
Ja, bristen är i stomnätet, bristen
hela,
är
mellan... Du menar hela alltihopa?
Ja, jag menar.
Ja. Har ni några andra, är ni överens med Hans om att det är överallt, fiber överallt?
Alltså, jag tycker det verkar som att man har lyckats hyfsat bra till tätorterna. Jag vet ju själv hur mycket fiber vi har. Vi förbinder väl något 70-80-tal, min kollega 70-80-tal tätorter med vårt fiberstor. Ja, just det.
Alltså, det finns flera 70-80-tätorter idag.
Ja. Ja, det gör det, va? Jag har också fått den uppfattningen.
Så där gör man ju bra i att man har någon typ av lokala initiativ då. Som okay. Drar den typen av fiber. Sen tror jag att man behöver dra det finmaskigt ut till inom 100 meter från en stor del av Sveriges befolkning. Mm, ja.
Ove?
Största fiberutbyggnadsbehovet är, tror jag, framförallt där du når koncentrationer av boende. Det vill säga antingen ner i källaren på flerbostadshus eller till de stationer som knyter ihop då villaområden.
Ja, accessen helt enkelt. Det är där som jag tror att från accessen och ut mot någon koncentrerad punkt, och till slut så kommer marknaden till den punkten när det är tillräckligt många ägg i korgen.
Koncentration. Alltså, ja, knutpunkt. Men du sa inte fiber to the home?
Nej.
Är det någon av er som hittills som säger fiber to the home eller fiber to the sovrummet? Okej. Hans, förlåt.
Nej, ingen fara. Precis, det behövs inte dras fiber till sovrummet. Däremot måste det komma nära fastigheter.
Jag har nog ingen uppfattning att det behövs dras fiber till sovrummet heller.
Regleringsmyndigheten kommer inte kliva in på den.
Det är mycket en politisk fråga om hur man vill göra det.
Då har jag ju någonting som liknar. Vi har ju en struktur som är koncentration, vad sa du, Ove? Koncentration av boende. Det är telestationerna. Hör vi att det är en ny struktur under uppsegling, en annan struktur av, vad heter det nu, koncentration av boende. Fastighetsnära punkter pratar ni om här, va? Ni säger inte fiber to the sovrummet, utan nästan sovrummet, eller strax utanför trappen eller någonstans. Men var är den här punkten? Ja, men det är ju engelska, det är ingen som förstår. Ja, men kvarteret uppe i Pajala, ute på Frösen där jag bor, vi har inga kvarter där. Ja. Nej, jag skojar med det. Ni säger ju inte in med fiber i huset, men någonstans annat. Och ni är så väldigt precisa på den här punkten. Var är den här punkten som där fibern ska terminera, som det heter på operatörsspråk? Nu kom det ett inspel från auditoriet här.
Ja, i huset, och sen kan du sprida mellan husen. Ja, men om du har ett kvarter och sen är det x antal meter runt i kvarteret, och det är det avstånd, det beror på hur stort kvarter är. Stockholms innerstad har genomsnitt 10 fastigheter i varje kvarter. Och då är det avståndet som avgör var du ska placera det. Men det måste ju bli inomhus någonstans, lämpligen. Där det är ström.
Curb, alltså kvarteret köp, alltså det har jag inget problem med, men ute i villaområden och sånt där, var är den här punkten då?
Ja, men om man säger att det ska vara inom 100 eller 200 meter från varje, eller från de flesta fastboende, då får ju liksom den som äger det här boendet eller motsvarande själv ordna kabeldragen i sista biten. Och det vet ju de bäst hur det kan vara. Det kan vara att man plockar fram spaden i vissa fall och bara lägger ner kabeln själv liksom. Jag vet inte riktigt hur det fungerar regleringsmässigt om man får lov att lägga kabel och sånt. Men ute i skogen är det kanske ingen som bryr sig. Liksom.
Men alltså, ni säger någon form av struktur som innebär att man drar fiber till fastighetsnära anslutningspunkter. Är de då synonymt med dagens telestationer idag?
Inte nödvändigtvis.
Det var så många på en gång här.
Okej, om jag får börja med tanke på att ta den här. Så i vissa fall skulle det kunna vara det. Jag vet att själv, jag bor i en rätt så stor förening som består av 5 stycken höghus.
Ja.
Och vi har ju en kopplingspunkt där all kopparkolag kommer in. Och det skulle vara väldigt priseffektivt att koppla ihop de här 700 lägenheterna med hjälp av utrustning där.
Ja. Vad säger ni? Är det telestationerna eller är det en annan?
Alltså, telestationen där jag bor, den är 4,5 kilometer bort.
Ja.
Den är helt färdiglös. Det tillför ingenting.
Stackars Ove.
Jag tror att man måste se det där. Alltså det är precis likadant i det här som med allt annat runt där. Det är vare sig svart eller vitt. Bor jag i Burträsk, då är jag nog jäkligt nöjd liksom, om jag får fiber till telestation. Bor jag på Starbäcksringen här uppe på Östermalm, ja då är det fiber ner i källaren.
Men vad har du för nytta av fiber till telestationen?
Av skälet att jag åtminstone kan få någon form av bredband. För problemet är, alltså, vi pratar ju väldigt ofta liksom som att allt till alla. Den världsbilden kommer ju aldrig mer att existera.
Nu är vi ute på 15 famnar här. Ja, men den där kabeln som går från tv-stationen och till bostäderna runt om, den lades ner för 30 år sedan. Den är så dålig kvalitet så då kan man inte köra telefoni på den. Och där tänker du liksom köra ADSL då.
Det är så vi trycker ut ADSL, är det bredband till ungefär 1 200 000 hushåll i Sverige just nu.
Och 4 kilometer kabel.
Jajamän.
Det beror på vad man definierar som bredband. 5 megabit full duplex var det ju inte. Det kan jag ju säga. Men alltså, ja, jag tycker man ska, precis som Hans, jag tycker man ska störa visionen. Jag tycker att man ska satsa på att den absoluta merparten ska kunna få någonstans runt 5 megabit. Helst mer. Jag satt och tittade på det och de här nya DSL-teknikerna som går några 100 meter, de är uppe på nästan 100/50 finns redan idag. Då kan man leverera multipla HDTV-kanaler och så vidare. Och idag kan inte jag komma på någonting som ett hushåll ska göra som, där man kan egentligen motivera mer än 50 megabit.
Hörrni, jag tycker det låter som en ganska tydlig bild här. Är alla överens om 100 meter? Att den här fastighetsnära punkten, den bör vara 100 meter?
Ja, 100 meter.
Då är ju telestationerna för långt bort. Så då är det en ny struktur ni pratar om. Där... Så är det en kombination då att de telestationer som ligger på rätt ställe, de kan man använda, men man, därutöver behöver man andra punkter än de här. Det behövs en ny struktur som inte finns idag. Det är det ni säger.
Ja, alltså,
eller?
Ja, nej, jag tycker att alltså, telestationer någonstans, vi måste ju använda det som finns under tiden vi bygger något annat, men vi måste ju satsa framåt. Jag håller med att ha fullt ut där. Och jag menar, lösningen att gå in i telestationerna och använda då Telias koppar, då har vi inga öppna nät. Vi har ju varit överens om att det är fullt och det går inte att ha semester så vi kan inte koppla upp det och så vidare. Va? Dessutom, och det vet ju Telia själv, det finns ju för fan ingen koppar att hyra längre. På vissa ställen, så, men annars så är det jävligt fullt. Och det där har man ju insett både i England i... Deutsche Telekom investerar 250 miljarder på ett nytt nät. British Telecom investerar mer än hela vägnätet i England. Och Telia gör förmodligen detsamma, fast som att du sagt det på samma sätt. Men de inser det också. Så att det här är ju bara en fråga om överlevnad. Den här kopparna, man ska klämmer ut det sista ur kopparna. Vi måste ha ett öppet nät som alla på lika villkor kommer åt.
Okay.
Det är ju väldigt skönt, det här med öppna nätet då. Telia ville ju tidigare för några typ 4-5 år sedan att alla skulle använda deras Bitstream-tjänst. För mig som operatör så den här Bitstream-tjänsten är inte speciellt rolig att ha att göra med, därför att den begränsar vilka tjänster man kan leverera. Om man vill ha nivå 1-access, man vill ha kabeln och tända upp kabeln, eller inte tända upp, för kopparkabeln kan bli lite svårt, men liksom att aktivera kabeln. Och ofta när stadsnäten pratar om neutrala nät så pratar man liksom om att man själv aktiverar kabeln och sen säljer någon sorts bitstream-access. Och den här bitstream-accessen, som sagt, den är inte speciellt lustig att ha att göra med. Den begränsar väldigt mycket.
Ja, det är som så. Jag ska inte gå in på några detaljer, men det är ju samma sak. Du sitter då och representerar en stor operatör som äger ett nät, och jag förstår att ni har ett större behov av att hyra svartfiber. De flesta levererar ju svartfiber. Då kan ni sätta upp era egna burkar. Men andra vill inte ha, eller har inte möjlighet att ratta till egen, eller vara så egen kommunikationsoperatör.
Ja. Så, tack. Säg vem du är också.
Håkan Frölinga, jag jobbar på Quicknet i Västerås. Samma som min kollega här, en interoperatör i Mälardalen. Jag förstår att panelen försvarar förstås enskilt sina egna intressen. Till exempel som Lars då, som representerar Stadsnätsföreningen, som bygger väldigt, väldigt mycket fiber. Och därför kanske inte vill se den här diskussionen så nyanserat, utan blir väldigt svartvitt att det är fiber som gäller. Men jag tycker att Vore det inte bättre om man kunde på ett mer nyanserat sätt för, se från kommunen att utnyttja de nät som finns i kommunerna istället för att hela tiden försöka stånga ut sina konkurrenter som de kallar det för istället för att försöka samarbeta med dem. Min fråga är det inte bättre att försöka hjälpa de finansiering som finns i näten att konkurrera med dem?
Det är en bra fråga. Får vi göra så här? Jag har en fråga kvar på fiberspåret. Sen kan vi återkomma till den här frågan. Ni har varit ganska tydliga tycker jag. Varsågod. Ni kan ha jag har eget mikrofon. Det behövs en ny struktur. Fastighetsnära anslutningspunkter till fibern säger ni. Det innebär ju i konsekvensens namn att man får diskutera det här med fiber to the home. För det är ju ett begrepp som drivs inte minst internationellt. Det finns ju fiber to the home council och så vidare och så vidare och så vidare. Men den här punkten, den här strukturen nu då, fundera på det medan vi återgår till vem, hur ska den finansieras? Vem anlägger den här nya knutpunktstrukturen som nu vi tycker att vi behöver här? Är det där man ska satsa statliga pengar? Ska den helt bara finansieras med statliga offentliga pengar? Eller kommer marknaden göra en viss del som vanligt och sen det offentliga en viss del som vanligt? Ni kan ju fundera på det en stund och så tar vi den här frågan med stadsnätens roll då under tiden.
Alltså jag tycker ju att man ska vara försiktig med att lägga för mycket av de just nu existerande pengarna på att göda ett televerk som har sina gamla kopparkablar. Ja, men det är klart att vi ska använda dem så länge det går och det går bra, men vi ska inte lägga pengarna dit så att vi inte orkar göra någonting annat som långsiktigt är bättre. Vi måste ha visionen klar för oss och vi måste liksom våga satsa framåt, parallellt som vi utnyttjar det som existerar.
Jag ska svara på det här med fibertaliban då. Det är ju så att vi, våra medlemmar, nu kan inte jag prata för alla 160 stadsnät som jag representerar då, men det är ju så att många av stadsnäten använder ju fiber och är kunder till Telia och tvärtom för den delen. Så det är ju inte så att det är antingen eller, men alltså målet är att man ska bygga en framtidssäker infrastruktur och då tycker vi att det är fiber kompletterat med andra tekniker under tiden eller också över tiden så att säga. Så att det är inte så att vi slår oss blodiga och inte kan samarbeta, men det är återigen tillgången till det är det som är vårt jätteproblem. Vi har många case som vi kör mot PTS till exempel där man har hört exempel och där det inte har gått att få komma åt koppar eller utrymmen och sen nästa vecka så har det helt plötsligt funnits för någon annan. Det är ett av våra problem då.
Så skulle man inte kunna tänka sig att det offentliga på något vis kommer fram till en modell på det här med lika tillgång och så vidare. Och sen till exempel, alltså man ska erbjuda tjänster på ett visst sätt enligt en viss prismodell och så vidare. Och sen ger man lån och säkerheter till den här typen av utbyggnad så kanske man inte behöver absolut finansiera det offentligt. Lite som den här med, man pratar om vägar och grejer som kan samfinansieras. Så kan man inte försöka få fram någon sån modell. Men då är det både liksom krav och liksom skyldigheter och att man då får tillgång till förmånliga lån eller ja. Till exempel.
Alltså när det gäller finansieringen så tror jag man först måste bestämma sig för att IT-infrastrukturen faktiskt är en infrastruktur. Mm. På samma sätt som vägar och järnvägar och vatten och avlopp och så vidare. Och har man liksom insett det och vill satsa på det ur det perspektivet, för det är betydligt lättare att göra det. Sen kan man säkert hitta bra finansieringsmodeller. Det ser vi ju när vi bygger vägar och broar numera. Att man följer inte det gamla att det liksom bara är staten som pyntar upp. Utan det finns många modeller och det borde man kunna ha även när det gäller fiberinfrastrukturen.
Jag håller med dig helt Hans, liksom just det här med att det måste finnas en väldigt, väldigt tydlighet. För när vi pratar också bredband så pratar vi ju dessutom, alltså här sitter vi och pratar om ja, fiberinfrastruktur. Man ska inte glömma liksom att när vi till syvende och sist pratar, vad är det för någonting som då man kan skapa intäkter på? Hur ser den här marknaden ut? Så att i förlängningen så är jag ganska övertygad om att det kommer att finnas ett antal olika infrastrukturer för distribution av exakt samma tjänsteinnehåll med exakt samma betalningsvilja hos slutanvändare, det vill säga de kunder som till syvende och sist ska betala för det här. Och det innebär att det kommer att gå genom luften, det kommer att gå genom koppar, det kommer att gå genom fiber, det kommer att gå genom koaxnät. Och när vi då pratar om, har man bestämt sig för vad som är infrastruktur, då måste man också bestämma sig för vilken infrastruktur är det vi då omfattar av den här, kallar det för regleringen eller liknande. Och det är därför vi efterfrågar. Det måste finnas en tydlighet som gäller över lång tid. Mm. För det vi ska vara medvetna om, det är att vi trycker in ett antal pengar i det här. Och just nu så tror jag att ett antal aktörer, liknande han som sitter till vänster här och jag, vi sitter alltså och funderar på, var ska vi lägga våra investeringsmedel? Är det att bygga en ny infrastruktur eller är det att göra någonting annat? Vi kan ta ett annat parallellt exempel med det här, vilket jag tycker är exakt likadant. Det är 3G-utbyggnaden. Om staten hade velat ta ett ansvar för infrastrukturutbyggnaden, så skulle väl ändå staten ha finansierat uppbyggnaden av det 3G-nät som då nu går ut i Sverige. Det hade väl varit konsekvent i det läget, till skillnad från att bara diskutera just fiberinfrastruktur. Men det är bara en av de infrastrukturer som byggs i det här området.
Mm. Intressant. Lars?
Ja, jag har en käpphäst just runt omkring det här med finansiering. Jag vet att Hans har väl haft ungefär samma uppfattning, att om vi skulle bygga ut en fiber till alla hushåll, vi har 4,2 miljoner hushåll i Sverige. Om vi säger att vi börjar idag utifrån det vi har gjort hittills, så skulle det kosta 10 000 per hushåll ungefär. En del skulle kosta 500 spänn, en del är byggda, en del kommer kosta 200 000. Och så med undantag med gubben på fjället givetvis. Det skulle innebära 42 miljarder kronor, det är 50 kronor i månaden med en avskrivningstid på 20 år. Och jag påstår att de som då, någon ska ju betala det givetvis. Mm. Och det är ju konsumenten. Konsumenten är ju i det här fallet då hushållet. Men hushållet skulle få en lägre avgift, lägre än 50 kronor för sina tjänster. Så att det är självfinansierande egentligen. Och hur får man fram de här pengarna? Jo, det kan, staten kan gå in och garantera ett lån till en ränta som förmodligen ligger på 1,5-1,7% om man lånar i Japan. Och de pengarna erbjuder man då marknaden, spelarna som är redan nätägare idag, att de får alltså låna 10 000 kronor per hushåll som de kopplar upp. Och de där 50 kronorna, det räcker till kapitalkostnaden också, påstår jag, om vi inte blir någon fruktansvärd inflation här.
Nu har vi 5 minuter kvar och ni har verkligen skapat en intressant diskussion här. Jag skulle vilja fortsätta den, men vi måste sluta om 5 minuter. Då skulle jag vilja fråga, jag hör något oerhört spännande här tycker jag. Kan man säga så här, det har varit viss kritik mot den satsning som vi har gjort. Det var inte helt fel att man gjorde det, men man skulle ha gjort det på ett annorlunda sätt. Kan jag nu koppla det till den här frågan med lån, finansiering? Skulle man ha gjort det här en lånemodell som krävt en investeringskalkyl på ett annat sätt än nu när man har haft det som stimulansbidrag? Och då kan man fundera på, är det den lärdomen vi ska ta med oss i framtiden? Att om vi ska vifta med mer offentliga medel, att vi ska då göra dem i den här andra formen? Jag tycker det är Mikael var det som tog upp det först. Va? Det är, om du säger att det är ett lån så ska det betalas tillbaka. Du måste göra en kalkyl på ett annat sätt än vad jag... kort kommentar på det.
Alltså om jag får kommentera det, så tror jag snarare liksom att de... alltså någonstans så måste vi börja få en drivkraft utifrån det som jag betecknar som marknaden, det vill säga våra kunder. Mm. Och det måste finnas en efterfrågan. Alltså nu vet alla i Sverige mer eller mindre vad bredband ger för möjligheter idag. Det kan visas på vilka möjligheter det ger i framtiden och så vidare med nya tjänster och sådana bitar. Men framförallt så tror jag att den stimulans som ska ske och det som ska driva det som ska göras framöver, det måste ske utifrån ett kundperspektiv. Och därmed så bör också stimulansen läggas hos slutanvändarna och kunden.
Jag tror ju inte på det där kundperspektivet, för det tror jag aldrig fungerar när det gäller en infrastruktur. Man bygger inte vägar därför att en enskild efterfrågar precis den där vägstumpen. Man bygger inte en Öresundsbro utifrån det perspektivet, utan man bygger det när man har en tro att på lång sikt kommer det här att göra nytta för väldigt många. Och jag tror det är så man måste se i infrastrukturen också. Man kan inte ta liksom ett kortsiktigt konsumentperspektiv som går ut på mest att titta i plånboken vad som finns kvar den här månaden.
Det var intressant. Måste de två perspektiven stå emot varandra? Oj, vad tyst det blev.
Nej, jag vill bara att man ska se det som en infrastruktur. Ja. Då, jaha. Då tror jag man liksom kan lyfta sig i håret och göra på ett annat sätt än vad man har gjort hittills.
Yep. Fler kommentarer? Lånemodellen?
Hur saken är kommer fram pengar och att det planeras. Att det planeras så vi bygger något som hänger ihop. Vi får inte dumpa ut pengar som gör att det blir ännu mera fiber längs E4 norrut och ännu mera fiber
sankkost. Nej, precis.
I Stockholm, Göteborg, där det inte går att få avsättning för det som existerar ens, utan att det kommer in på de ställen där det faktiskt fattas. Och att det gör, bygger man infrastruktur ska man göra det där det gör störst nytta.
Kort. Ja, förlåt.
Jag tycker att det är bra om någon, alltså, vår politiker tycker jag saknar visioner. Jag tycker att någon klart ska ställa sig upp och säga jag tror på det här, jag tycker vi ska göra så här och sen exekvera det här på liksom ett starkt sätt och inte bara hålla på och småhatta. För att antingen gör man det ordentligt eller så kan man nästan hoppa över och göra det alls. Utan vi behöver en vision om var ska Sverige vara om 20 år. Och det är det jag tycker jag saknar i den politiska debatten där det här i så fall kommer att hamna. För jag tror inte att det här kommer att hända. Jag tror inte att viljan finns.
En sista fråga till panelen. Koppar och fiber har vi, och nu borrar ganska mycket kring fiber. Radio, det nämndes inledningsvis. Har ni några korta kommentarer på radioområdet? För, nu pratar jag alltså accesslösningarna.
Radio är perfekt på det som är rörligt.
Och det är samma som mobilitet, eller va?
Ja, mobilitet och mobilitet, det beror på hur du definierar mobilitet.
Vi kan stanna en timme till.
Men liksom, när man rör sig, då ska man använda radio. Man ska inte dra kabeln efter sig.
Du menar det? Det har ni kommit fram till där uppe i de långa skogarna.
Vadå? Jag orkar inte bära kabelvinklarna. Nej, jag håller med Hans fullständigt. Alltså, kabel är liksom mer driftsäkert, högre kapacitet, mer tillförlitligt. Alltså, det är på alla sätt bättre. Den är framtung i modellen. Alltså, det är mycket upfront-kostnad för att etablera den här kabeln. Men sen är den bättre på alla sätt. Och jag tror aldrig att det jag ser framför mig vi kommer att använda näten till närmaste 10-20 åren, så tror jag fortfarande inte att det här kommer att fungera via radio. Därför att då skulle man behöva bygga en radio i varje hem, vilket vi nu gör med wireless då i och för sig. Men jag tror att man måste därför få tillräckligt hög kapacitet. Jag tror inte att man kan bygga ett nät som fungerar med 10 meg till varje hushåll om man bygger det med centralstationer som är kanske en station var 500 meter eller liknande.
Ingen statligt stöd till radiolösningar då?
Jo, för eventuellt då, men det har vi löst med 3G här då, tycker jag, i och för sig, där man kan få några 100 kilobit då, var man än är, eller jag tycker i så fall att man ska kräva det att man bygger ut det ännu mer, alltså man bygger ett landstäckande sånt nät, för det skulle ju vara
med samma kvalitet överallt.
Ja,
minst.
Ja, jag tycker det. Ska man, ett mobilitetnät, vi ska inte använda 3G för datakommunikation i tätort liksom. Den gör inte mycket nytta där, men däremot gör det ju nytta när man är ute på och hör sig, eller om man bor mitt ute i skogen och inte kan få någonting annat.
Bra. Radio, fler kommentarer?
Jag skulle vilja nyansera det lite grann också. Liksom så här. Tid och rum är ju en stor fråga.
Vet att det är kaffepausen vi knaprar på nu.
Från imorgon så kommer inte alla att få fiber heller. Radio är en alldeles utmärkt lösning att dels lösa mobiliteten, det vill säga när jag rör mig i någon form. Men det kommer också att vara en alldeles utmärkt lösning för fritidsboende, där jag befinner mig tillfälligt. Och också som en temporär lösning, så att jag åtminstone får någonting under den perioden när du alla bygger de fibrerna ända fram till husen.
Ja, jag håller med föregående talare med tillägget att ska det få statligt stöd? Ja, i så fall lika mycket statligt stöd som man får för DSL.
Vilket är ganska lite. Nästan ingenting. Nej, det är en annan diskussion. Den ska vi ta en annan gång.
Utmaningen är väl att definiera egentligen vad bredband är. Det är vilken kvalitet, vilken kapacitet, vilken funktionalitet, vilken säkerhet. Kan vi definiera det och kan sätta de kraven på den som bygger det här, så skiter jag om det är taggtråd vi levererar över, rent och sagt. Okay. Jag tycker inte vi ska fokusera på det. Det kan tekniker och marknad göra.
Per?
Alltså, tillgänglighet är ju viktigt för att alla i samhället ska kunna få tillgång till tjänster. Så det kanske till så är inte extremt många tjänster som kräver fiber idag i alla fall. Och radio kan väl uppfylla en god funktion när det gäller vissa platser som är väldigt svårt tillgängliga på annat sätt.
Hjärtligt tack! Ni har verkligen bidragit till att belysa det här på ett allsidigt sätt. Stort tack för en bra diskussion!